Ja, som vi brukar säga så kommer vi aldrig överens om vad vi ska predika eller undervisa, utan vi sitter var och en i sin ända av våran lilla lägenhet, en dörr emellan. Men nu visste vi ju att vi inte vad, men vi skulle ta upp en del om New Age och så här. Så det går väl lite hand i hand som det brukar göra. Jag har som överskrift jordens undergång och den enda räddningen. Det är ju så att vi blir överrösta med det jag brukar kalla klimattjat. Ursäkta, men det är ganska tjatigt och det är ofta obalanserat. Om global uppvärmning, klimatförändringar, klimatångest och så vidare. Problemet är att bakom detta vill man driva igenom en agenda. Agenda 2030. Som innebär ett diktatoriskt globalt kontrollsamhälle. I enhetens och fredens namn. Det är därför jag är väldigt negativ till detta. Och samtidigt kan vi läsa värre saker, tycker jag. Som en överskrift: dödlig MG-teknik byggs ut i världen. Citat: trots utbredd förnekelse är bevisen att radiofrekvent strålning är skadligt för livet redan överväldigande. Om telekommunikationsindustrins planer för MG-teknik kommer att uppfyllas kommer ingen person, inget djur, ingen fågel, ingen insekt och ingen växt på jorden att kunna undvika exponering 24 timmar om dygnet, 365 dagar om året till nivåer av radiofrekvent strålning som är tusentals gånger tätare än vad som finns idag utan någon möjlighet att fly någonstans. Och vi hör nästan dagligen om att jorden går mot sin undergång. Ja, utan tvekan är det så. Den här världen går mot sin undergång. Det säger också Bibeln. Och Jesus beskrev den sista tiden i Matteus 24 bland annat om en mängd falska lärare och profeter, falska under och tecken, avfall eller uppror, förföljelser, naturkatastrofer, talar Jesus om, matbrist och extremväder beskrivs där, och en sista global vedermöda. Men han talar också om Guds räddning, den enda räddningen. I vers 29: strax efter de dagarnas nöd skall solen förmörkas och månen inte ge sitt sken. Stjärnorna ska falla från himlen och himlens krafter ska skakas. Då ska människosonens tecken synas på himlen och jordens alla folk ska jämra sig när de ser människosonen komma på himlens moln med stor makt och härlighet. Och detsamma beskriver Johannes i Uppenbarelseboken i första kapitlet vers 7. Se, han kommer med molnen. Detsamma beskrivning som vi läser om i Lukas när Jesus på Oljeberget vänder tillbaka bland molnen till himlen. På samma sätt så änglarna ska han återvända och komma tillbaka. Och Johannes fortsätter: och varje öga ska se honom, även det som har genomborrat honom, och alla jordens stammar ska jämra sig över honom. Ja, amen. Det är alltså samma budskap där. Sol och månförmörkelse, så det är ju synliga tecken. Fysiska synliga tecken. Men det är också ett bildligt hebreiskt uttryckssätt. I gamla testamentet när kungariker, riken och makter störtas. Det står till exempel om Babylon, om Tyrus, om Edom. Då beskrivs det så här. Det är alltså en dubbel bild det här, profetiskt. Och det var också ett annat exempel. När Jesus stod på Golgata blev det ju mörker, en solförmörkelse. Jesaja 50 och vers 3 säger Herren: jag kläder himlen i mörker och ger den sorgdräkt att bära. Och Jesaja 24 från vers 23: då ska månen blygas och solen skämmas. Här, i det här sammanhanget kan vi se samma händelser som beskrivs i Uppenbarelseboken om det sjunde sigillet. Jordbävning, solförmörkelse med mera, sol- och månförmörkelse skulle jag säga, innan Jesus kommer i härlighet och uppryckandet sker. Ty Herren ska då vara konung på Sions berg och i Jerusalem och inför sina äldste i härlighet. Det är alltså Oljeberget i Jerusalem, dit Jesus ska återvända. Samma plats som där han får upp. Så fortsätter vi i Matteus 24, vers 31. Med starkt basunljud ska han sända ut sina änglar. Det här står på ett antal ställen. Han kommer med sina änglar. Står det ibland, står det. Han kommer med sina heliga. Det syftar på änglarna alltså. Och det ska samla hans utvalda. Vilka är det utvalda? Jo, det är alla frälsta. Ordet återkommer på många ställen i breven i Nya testamentet. Det syftar på alla frälsta, både judar och hedakristna. Från de fyra väderstrecken, från himlens ena ända till den andra, alltså samla hans utvalda. Och det här beskriver ju Jesu andra ankomst, eller parousia, som ordet är på grekiska, hans återkomst. Vers 35. Himmel och jord skall förgå, men mina ord skall aldrig förgå, sa Jesus. Det finns en bibelkommentar som säger att det också kan liksom översättas. Förvänta er snarare att himmel och jord förgår än mina ord, för det kommer aldrig att förgå. Och i första Korinthierbrevet 15 och vers 52, i ett nu, på ett ögonblick, vid den sista basunens ljud, alltså den sjunde basunen, den sista. Ty basunen ska ljuda och det döda ska uppstå odödliga och vi ska förvandlas. Det beskriver uppryckande och Jesu återkomst. Att som kristna fokusera på klimatet istället för människors frälsning är inte sunt. Och att tala om för andra kristna vad de ska göra, det leder till lagiskhet. Jag läste nämligen om en kristen organisation som heter God Jord. Det låter så väldigt bra, kristet och fint och så. Men där går man ut med att man ska hjälpa kristna att vårda och värna skapelsen. Att leva osjälviska liv, att förverkliga Guds vision för jorden. Men jag såg inte ett ord om synd och skuld, omvändelse eller överlåtelse eller lydnad till Jesus och den heliga ande. Så om du nu gör som de säger och tar dig i kragen och går in, då går du in på självrättfärdighetens och självgodhetens väg, vill jag påstå. Det här är inte Guds väg. Först ska vara först. Och grunden betyder allt. Rätt grund betyder allt. För Jesus sa inte, gå ut och rädda miljön. Rädda klimatet och gå ut och gör goda gärningar. Nej, vad sa han? Matteus 28:19. Gå ut och gör alla folk till lärjungar. Och jag kan understryka med grundtexten att det betyder inte som de falska apostlarna säger att hela nationer ska bli lärjungar och frälsas. Nej, det syftar på individer i alla folk. Och de individerna, de ska man döpa, sa Jesus, i faderns och sonens och den heliga andes namn. Och lär dem att hålla allt vad jag har befallt er. Och se, jag är med er alla dagar in till tidens slut. Förutsättningen, den rätta grunden, det är alltså en förändring till ett förvandlat liv i lära, levnadssätt. Det är att ta emot Jesus. Jesu frälsning först. Söka först Guds rike och hans rättfärdighet, som det står i Romarbrevet 6:33. Det är att söka Guds vilja först. För det är bara Jesus, Guds son, som kan förändra och förvandla våra hjärtan. Det räcker inte att ta beslut och skärpa sig eller ta sig i kragen och bestämma sig för att nu ska jag leva rätt och riktigt. Det räcker inte någonstans. Det är bara Guds nåd, Guds kraft som gör det möjligt att överhuvudtaget leva för Gud. I överlåtelse och helgelse. Det är Guds verk. Det är Gud som gör i ditt liv. Amen på det. Tack. Just det. Så är det. Och så ska vi lägga märke till att före och efter den versen att vi ska först söka Guds rike och Guds rättfärdighet. Det läser vi i Matteus 6:31. Gör er därför inte bekymmer. Och fråga inte, vad ska vi äta eller vad ska vi dricka eller vad ska vi klä oss med? Efter allt detta söker hedningarna. Men er himmelske fader vet att ni behöver allt detta. Och i vers 34 igen. Gör er alltså inte bekymmer för morgondagen. Den ska själv bära sitt bekymmer. Var dag har nog av sin egen plåga. Det här är viktiga ord som vi bär med oss inför framtiden. Vad vi än möter får vi påminna oss om detta. Gör er inte bekymmer. Och Jesus också i Johannes 14:27. Frid lämnar jag efter mig åt er. Min frid ger jag er. Inte ger jag er en sådan frid som världen ger. Den förgår, va? Den är inte långvarig eller äkta. Låt inte era hjärtan oroas. Och var inte modlösa, sa Jesus. Så vi kan lugnt säga, grips inte av klimatångest. Och låt ingen lagiskhet oroa er. Orsaken till jordens undergång är människans synd. Synd är fiendskap och bortvändhet och olydnad och uppror mot Gud. Synd är att bryta Guds bud. Synd är ett sinnelag och handlingar som är i strid med Guds vilja. Och synd är att inte tro på Jesus, den han är, hans försoningsverk och hans ord. Det är viktigt att vi har klart för oss vad synd är. Jeremia 12:4. Hur länge ska landet sörja och gräset på marken förtorka så att både fyrfotadjur och fåglar går under på grund av invånarnas ondska? De säger, han kan inte se vår framtid. Så läser vi Hosea kapitel 4 från vers 2. Man svär och ljuger, mördar och stjäl och begår äktenskapsbrott. Man far våldsamt fram och blodståd följer på blodståd. Det är nästan som man tror att man läser dagstidningar, eller? Därför sörjer landet och allt som lever där tynar bort. Både djuren på marken och fåglarna under himlen. Till och med fiskarna i havet förgås. Här är orsaken till att den här jorden går mot sin undergång. Men var vi inte kallade att vårda skapelsen, Adam och Eva, var inte det uppdraget till oss människor? Jo då, men inte utan fullständigt beroende och ledning av Gud i ödmjukhet. För det är det som livets träd handlar om. Och att råda över skapelsen är inte det primära, men det är en frukt, en konsekvens av ett rättfärdigt liv. Det är ändå så att Gud ger människan möjlighet att på kortsiktig väg hjälpa och rädda genom forskning, genom mediciner och på alla möjliga sätt. En maktbalans i världen. Gud bakom detta, alltså helt klart. För annars hade vi människor utplånat oss själva för länge sedan. Men det står i Ordspråksboken 3:5. Förtrösta på Herren av hela ditt hjärta. Förlita dig inte på ditt förstånd. Vi ska i allt förtrösta på Herren. Ödmjuka oss inför honom. Och sen är det då så att när vi är på nytt födda, när vi känner Jesus, vi är frälsta, tillhör honom, då är det självklart, borde vara självklart, att vi ser skapelsen som Guds egendom och ärar Gud för allt han har skapat. Allt fantastiskt. Men vårt uppdrag är att sprida Guds evangelium. Det är vårt första och största uppdrag. För Gud kommer själv att ta hand om och förvandla och förnya skapelsen. 2 Petrus 3:13. med nya himlar och en ny jord där rättfärdighet bor, väntar vi på efter hans löfte. Gud kommer själv ta hand om skapelsen. Och ordet nya, det har vi tagit upp många gånger, kainos. Det betyder egentligen det är samma jord, men den förnyas, den förvandlas. En kvalitativt ny. Det är samma, men den är kvalitativt ny. Den förvandlas till det Gud har tänkt. Och Gud har förutsagt att de flesta människor förkastar honom och kommer att förkasta honom. Och därför kommer allt att gå under. Jorden slits ut på grund av människans synd. Det står om i Jesaja 24, vers 3. Jorden blir helt utplundrad, står det där. Och det här ordet på hebreiska, det betyder också att den blir ödelagd. Den blir som skräp eller avfall. Och fullständigt ödelagd. Plundrad, förstörd. En destruktiv aktivitet betyder ordet. Ty Herren har sagt detta. Jorden sörjer, där kommer det igen. Jorden sörjer, den klagar och tynar bort. Här betyder ordet också, den slits ut. Den vissnar, den försmäktar. Den blir profanerad och korrupt under sina invånare. Ty de har överträtt Guds undervisning, kränkt lagarna och brutit det eviga förbundet. Därför förtär en förbannelse i jorden. De som bor på den måste straffas för sin skuld. Det är Bibelns förklaring på vad som sker framför våra ögon. Vad är Guds eviga förbund då? Jag vill läsa det första Mosebok 9:13. Där Gud säger, min regnbåge sätter jag i skyn. Ops. Regnbågen tillhör Gud och ingen annan. Och den har ett tecken, den betyder någonting. Det Gud har bestämt att den betyder. Inget annat. Den ska vara tecknet på förbundet mellan mig och jorden, sa Gud. När jag låter moln stiga upp över jorden och regnbågen syns i skyn, ska jag tänka på mitt förbund. Det som har slutits mellan mig och er och alla levande varelser, allt liv och vattnet ska inte mer bli en flod som utplånar liv. Syndafloden kommer inte att ske, med andra ord. Men vi läser i Petrusbrevet att denna världen, denna jorden är sparad till elden. Det kommer en reningseld, en förvandling. Och en dom. Ja, om man nu vill då rädda planeten. Ni kanske har sett reklamen på SVT den senaste tiden. Som handlar om att rädda moder jord. Rädda moder jord, det här är ingen tillfällighet. Du kan gå in på vilken New Age-sida eller söka på New Age-sidor på nätet, så hittar du snart låt moder jord bli helad. Det handlar om att människan tillber skapelsen, alltså moder jord, istället för skaparen. Romarbrevet 1:25. De bytte ut Guds sanning mot lögnen och tog sig för att dyrka och tjäna det skapade. Alltså moder jord. Istället för skaparen. Han som är välsignad i evigheter. Amen. Man bytte sanningen mot lögnen. Vad är lögnen? Ja, lögnen. Ur lögnen kommer ju från ormen. Ni blir som Gud. Människan gör sig till Gud. Men Bibeln uppmanar i Uppenbarelseboken 14 och vers 7. Där ängeln säger med hög röst, där Johannes ser, frukta Gud och ge honom äran. Till stunden för hans dom har kommit. Tillbe honom som har skapat himlen och jorden, havet och vattenkällorna. Det är honom vi tillber, ingen annan, inget annat, inte skapelsen. Och jag kommer att läsa några citat nu från en vetenskaplig artikel. Jag fick det där som en länk från en syster i Herren. Och jag kan bara inom parentes säga att det här tar jag upp bara för att visa hur förföriskt och listigt New Age-budskapet kommer på olika sätt. Och det har faktiskt hänt en gång att Jan och jag fick tillrättavisa eller varna, vad ska säga, en frikyrkopastor efter en, ja det var väl inte predikan, men det var någon kortare predikan där han läser en text som är alltså direkt från New Age. Men i och med att han inte kände till termerna, så ni vet, och det står om ljus och det låter fint, och han vart ju alldeles förfärad när vi talade om det där är New Age, det är hämtat från New Age. Så det är bra om vi känner till lite om det. Forskare visar hur tacksamhet bokstavligen förändrar människans hjärta och molekylstrukturer i hjärnan. Men som jag sa, problemet med det här budskapet, eller den här artikeln, var att det är ett förföriskt New Age-budskap. Och jag gav min en ganska lång utläggning som svar på det här. Det var på nätet det här. Citat. Sammantaget antyder denna typ av arbete att människans medvetenhet i allmänhet kan förändra hela världen. Nu tar jag ju bara några korta meningar här. Vad det här egentligen handlar om, det är ett nytt medvetandetillstånd som ska förändra världen. Och det är just därför som man har spridit meditation, yoga, mindfulness, alla de här olika så kallade andliga övningarna för att förbereda marken. Och vi vet också att även vetenskapen är infiltrerad av New Age och nyandlighet. Citat. Vi är fundamentalt och djupt kopplade och förenade med varandra och till själva planeten. Och här gick jag in på och kollade lite närmare, för det fanns lite länkar här och så. Och då ser man, går man vidare så kommer man till New Age. Producerad av Liquid Buddha Studios, någonting sånt där. Citat. Det andliga hjärtat är på ett sätt som en smartphone. Osynligt kopplar den oss till ett stort informationsnät. Det är genom en osynlig energi som hjärtat avger som människor är djupt kopplade till allt levande. Hjärtats energi kopplar och förenar oss bokstavligen med varandra. Det handlar om att allt är ett. Allt hör samman. Va? Vi är ett med skapelsen. Oneness. Energin i kosmos som genomströmmar allt. Det är det man kallar Gud. Och det är typiska New Age-termer. Allt är Gud. Gud är i allt. Synd, ni vet. Det finns ju inte enligt New Age. För alla är goda. Alla har en gudagnista inom sig, är gudomligt innerst inre. Men om man nämner synd, då är det för en joejtlare att vägra tro att vi är gudomliga. Att vägra tro att vi kan förändra världen genom ett nytt medvetande tillstånd tillsammans. För synd i New Age är division, delning, alltså uppdelning. Det är att påstå att en del är frälsta och andra är inte frälsta. Det är synd enligt New Age. Och att påstå att det bara finns en frälsare och herre, medlaren, Jesus, Guds son, det är naturligtvis uteslutet för New Age. Citat från New Wine i Sverige. En till röst på ledarkonferensen i Malmö är Kjell Axel Johansson. Han har varit en man som varit på rätt plats i rätt tid för att öppna dörrar för New Wine, Willow Creek och Alpha i Sverige. I hans nyutgivna bok God and the Spiritual Tsunami, Gud och den andliga tsunamin, beskriver Kjell Axel hur Gud påtagligt är verksam idag. En metaforisk, kulturell, politisk och religiös tsunami är på väg, och när den kommer i full kraft kommer den vända den värld som vi känner den upp och ned. Det här tror man alltså är den stora väckelsen. Den här undervisningen kommer att finnas på vår hemsida med text. Där finns en länk där ni kan gå in och läsa om en av de profetiska drömmar jag fick hösten 2009. Den ena handlade just om en tsunami. Men den tsunamin är inte Guds verk. Det är en okult andekraft. En jättevåg. Men vi befann oss ungefär som här. i en byggnad med enkel inredning. Vi var de som tillhörde Jesus och vi var i ett hus. Jag går inte in mer på det nu, men den här tsunamin, den for över. Det kom så fort, så vi var i alla åldrar. Och jag visste att det här är Guds folk. Det betyder inte att vi alla måste vara på samma geografiska platser. Det är det ni vet bildigt. Men den här vågen kom. Och den högre och högre och högre. Och vi hann bara... För så fort kom det. Och jag blundade. Satte mig ner på stolen. Och ropade, Jesus hjälp, Jesus hjälp. Du vet att om inte huset håller nu, då dör vi. Hjälp oss Jesus. Och jag vågade knappt öppna ögonen i drömmen. Men när jag gjorde det, då såg jag att den stora vågen hade sköljt över hela huset och fortsatt. Taket höll, väggarna höll, huset höll. Huset på klippan, precis. Det står också där i texten. Så fortsätter det här citatet från Jovine Sweden. Gud skapade människan utifrån sin godhet som han representerar på jorden. Då Gud är god och hans natur är generositet. Då blir essensen av synd att tvivla på Guds godhet och att vi fjärmar oss från honom. Jag ville säga att Jovine låter väldigt lik New Age, fast det är en kristen förklädnad. Ett annat citat av Carl Gustav Severin från ett band från Livets ord som någon la ut på Facebook. Du är en ny skapelse i din ande. Du är vad Gud är. Jag är Gud. Sådan han är också vi i den här världen. Detta är uppenbarelsekunskap. Att din egen ande, du själv, är helt uppfylld med gudomlig natur. Du är som en stålman på insidan. Där du går, där går Gud. Sådan han är också vi i den här världen. Det här var från 80-talet. Så det är gammalt. Men man kan undra, har han offentligt tagit avstånd från det här? Det här är nämligen grunden till herraväldesteologin. Som leder till gnosticism, eller som är gnosticism. Och leder till New Age-budskapet. Vi är gudar. Vi ska ta herravälde, dominion. Och styra över samhällets sju berg och så vidare. Jag vill ta upp lite från, påminna om, undervisning. Som vi hade... tog upp det här första gången 2010 i Malmbäck. Vi hade undervisningen temadag om ändens tid. Och jag vill ta upp den gröna hästen. Det finns ju redan så länge då tillbaka, sedan 2010 på hemsidan. Men jag vill påminna om det. Av de sju sigillen i uppenbarelseboken så innehåller ju de fyra första fyra olika hästar. Och hästarna, där får vi veta vad det är i Zakaria 6 och 5. För han såg en liknande syn och frågade ängeln där vad det är. Och då svarar ängeln, det är himlens fyra vindar som drar ut inför hela jordens herre. Så hästarna är alltså vindar eller andekrafter, andemakter. Som gör att fyra vilddjur eller världsmakter reser sig upp. Det står om i Daniel 7. Vi brukar ta upp Irving Baxters tolkning att de här fyra hästarna, eller ja, fyra vindarna är fyra ismer. Och den gröna hästen, säger han då, är islam. Jag valde en annan tolkning på den gröna hästen då på ändens tid, och det var globalism. Den nya världsordningen, därför jag menar att den öppnar upp för islam. Jag ska förklara varför. Jag valde det. Jag kan också säga att begreppet Agenda 21 eller Agenda 2030 fanns inte överhuvudtaget. Då. Det var ingen av oss som kände till. Men handlingsplanen fanns. Den finns sedan 90-talet. Det var nämligen grundtextens ord som gjorde att jag valde det här. Och idag är jag ännu mer övertygad. Vi läser Uppenbarelseboken 6 och vers 7. När lammet bröt det fjärde sigillet hörde jag det fjärde väsendets röst säga, kom. Och jag såg och se en gulblek häst. Och han som satt på den hette döden. Och helvetet följde efter honom. Och åt dem gavs makt över en fjärdedel av jorden makt att döda med svärd. Detta är ett allmänt ord för vapen. Och med svält, alltså hungersnöd, matbrist. Och med pest, sjukdomar, och genom jordens vilda djur. Här finns det en del betydelse i grundtexten. Jag räknar inte upp det här nu, men det finns i texten på hemsidan. Ordet som översätts i de flesta biblar faktiskt är kloros. Det som översätts blekgul, det ordet är kloros. Och det är samma ord som vi har klorofyll. Det är alltså det som gör att växterna blir gröna. Det var därför jag visste om det där ordet, att det egentligen borde stå grön. Det var därför jag valde ordet globalism. Till exempel har vi ordet i Markus 6:39 om Jesus där i 1917 års översättning. Då befallde han dem att låta alla i skilda matlag lägga sig ned i gröna klorosgräset. Det är alltså grönt där. Jag tog nämligen upp The Global Green Revolution, den gröna revolutionen i andens tid. Eller den gröna religionen och Gaias tidsålder. Citat. Målen är att alla världens religioner utvecklas i ett tillstånd av upplysning eller Kristusmedvetande. Som erkänner Gaia. Vad är med Gaia? Jo, det är moderjord. Skapelsen. Modergudinnan. Eller himlens drottning. Som den sanna källan av liv och andlighet. Och är det enda relevanta föremålet för dyrkan. Så säger man alltså i de här sammanhangen. Och Gaia transformation, det är detsamma som kundalini eller upplysningen. Eller det man kallar det inre uppvaknandet. Här kan också nämnas Club of Rome, Romklubben, som ju är ganska välkänd. Den beskrivs som en global tankesmedja som behandlar internationella politiska frågor och strävar efter en global överstatlighet med världsregering som mål. James Lovelock har sagt, jorden, hon, Gaia, som moderjord, är källan till evigt liv och lever nu. Hon födde fram mänskligheten och vi är del av henne. Här är alltså New Age-budskapet. Och jag läser ett citat också från The Gaia Mind Project. Med sinnet att göra. Eftersom vi tror att jorden är levande och vi är en del av den, bekräftar vi också den stora anden i oneness som finns i hjärtat av alla världens stora andliga traditioner. Vad som är viktigast kanske inte är vad vi tror, men vad vi finner att vi alla delar. Där vi lägger våra tankar åt sidan för att gå in i meditation och bön tillsammans. Tänk dig att människor över hela världen delar en stund av meditation och bön. Ett ögonblick av enhetligt, globalt medvetande. När människor från världens många olika andliga traditioner samtidigt fokuserar på vår sammanlänkade relation med Gaia, den levande jorden. Det här är panteism och panenteism. Allt är Gud och Gud är i allt. Alla är gudar. Det här tog jag alltså upp i andens tid. Men så läste jag någonting av Warren Smith. För ett par veckor sedan. Han är en underbar kristen. Som har varnat för detta i många år. Och som har en fantastisk vittnesbörd. För han var djupt i New Age. Både han och hans fru. Ni kanske är många som känner till honom. Så här säger han. Den gröna färgen, det är New Age färg. Den representerar extrem miljöaktivism. Och dyrkan av jorden. Som identifieras med hedendom och häxkraft. Han tar också upp The Green Movement, den gröna rörelsen, och Gaia, tillbedjan av jorden, samma här alltså, skapelsen och hjärtat av den globala gröna agendan. Gaia-filosofin, säger han, är tron att mänskligheten kan rädda moder jord genom att inse sin enhet med henne, oneness. Den globala gröna agendan är alltså New Age. Det finns begrepp som grön häxkraft, den gröna överenskommelsen, den grönhårdade guden Vitcha, den gröna imamen med mera med mera. Så tar han också citat från The Message. The Message, som är en New Age-inspirerad parafras, ingen riktig bibelöversättning. Romarbrevet 15:13 läser vi. I Svenska folkbibeln står det så här: må hoppets Gud uppfylla er med all glädje och frid i tron, så att ni överflödar i hoppet genom den helige andes kraft. I The Message står det så här: åh, må det gröna hoppets Gud fylla er med glädje. Det här är alltså typiskt New Age-språk. Warren Smith förklarar: New Age Kristus kommer att ställa allt till rätta genom att lära alla oneness-läran. Att Gud är i alla och i hela skapelsen och i alla religioner, en ny världsreligion. Kristus kommer att föra samman alla religioner. Det är vad man säger i New Age. Bibelns Jesus var bara en av 12 mästare som ska hjälpa New Age-Kristus att göra sitt jobb. Jesus är inte Herre eller Kristus, säger man. Han är en mästare. Han var en mästare. Du kan bekänna det till vilken religion du vill eller ingen alls. Bara du bekänner att vi alla är ett. För Gud är i alla och i allt. Och så talar Warren Smith om att The Message kallar Jesus mästare många ställen, men aldrig Herre. Här har vi New Age. Infiltrerat i en bibelparafras alltså. Slut på citat av Warren Smith. Vi läste att döden är ryttaren på den gröna hästen, som Johannes såg i Uppenbarelseboken. Och helvetet eller dödsriket följde. Och bakgrunden här har vi i Jesaja 28, vers 15. Ni säger, vi har slutit förbund med döden. Vi har ingått fördrag med dödsriket, eller helvetet, det är samma ord på hebreiska och grekiska, alltså både dödsrik och helvete. Det är alltså samma som ryttaren på den gröna hästen, antikrists ande. När gisslet far fram som en översvämmande flod, alltså Guds straffdomar är det handlar om då, skall det inte nå oss, ty vi har gjort lögnen till vår tillflykt, säger man, falskheten till vårt gömställe. Lögnen till en tillflykt. Ja, inget kan väl drabba oss. Vi är ju alla gudar. Tidigare i det här kapitlet så beskrivs ledare som är andligt berusade och druckna. De kallas bespottare. Samma som i andra Petrus 3:3. Och de är andligt blinda. Man ger inte rum för sanningen, Guds ord, utan sätter tro till lögnen och lögnläror, som vi läser om i andra Thessalonikerbrevet 2. Man sluter förbund med synden, och därför har man heller ingen kraft att stå emot den översvämmande floden, kanske tsunamin, som jag tror är villfarelsens makt, en moralisk kollaps och ändetidens falska världsreligion. Med denna okulta enhetsupplevelse. Ett högre medvetande tillstånd, som det heter. Guds profeter, och här var det ju Jesaja, hade varnat för syndens konsekvenser. Men man gömde sig bakom lögner, inbildningar, falska läror. Och det är ju samma andemakter då som nu. Alltid, för djävulen är densamma, lögnen är densamma. Andemakten är de samma. Villfarelsens makt är stark, står det. Men laglöshetens hemlighet är avslöjad. Och vi fortsätter i vers 16, Jesaja 28. Därför säger Herren, Herren så. Se, jag har lagt en grundsten i Sion. En beprövad sten, en dyrbar hörnsten, en fast grundval. Här har vi den rätta grunden, den enda hållbara grunden. Den som tror på den behöver inte fly. Och jag ska låta rätten vara mätsnöret och rättfärdigheten sänklodet. Hagel ska slå ner, lögnens tillflykt. Vatten ska skölja bort gömstället. Ert förbund med döden ska upplösas. Ert fördrag med dödsriket ska inte bestå. När gisslet far fram som en översvämmande flod ska ni bli nedtrampade av det. I Haggai bok 2 och vers 23 står det: jag ska omstörta kungatroner och göra hednarikernas makt om intet. Jag ska välta omkull vagnarna och de som kör dem, och hästarna med sina ryttare skall störta. Den ene ska falla för den andres svärd. Med andra ord, ingenting av det som människor litar på kommer att bestå. Ingenting. Det kommer allt att förgå. Men jag vill sluta med det. Det finns en trygg och säker plats i Jesus Kristus, i Messias, den enda räddningen och hela världens frälsare. Romarbrevet 9:33. Så som där står skrivet: se, jag lägger i Sion en stötesten och en klippa till fall. Det var för dem som förkastar Jesus och är för dem som förkastar honom. Men den som tror på honom skall inte stå där med skam. Så ska vi också veta att det finns hjälp. Det finns förlåtelse. Det finns befrielse genom Jesu Kristi blod. På Golgata, hans försoning, hans död, hans uppståndelse. Allt är färdigt och det finns hjälp för den som har varit eller är i mörker. Tagit del av detta. Det finns befrielse. Det finns omedelbar förlåtelse för den som vänder sig till Jesus. Det måste vi också ha med. För det är budskap som vi får förmedla till människor för att rädda. Amen.